Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
What's crack-a-lackin', my dude?
Det här är Paparazzi, en podcast där vi går in på detaljer om kändiskvaller och populärkulturella nyheter.
Ja, vi kommer att prata om allt vi vill veta och allt vi inte ens visste att vi ville veta om kändisar. Jag heter Max.
Och jag heter Michelle.
Cheers!
Cheerio! Jag är ju... Det här kan bli mitt mest unhinged avsnitt.
För du är full och du är riled up för du har pratat med din bror, precis.
Nej, jag är så fruktansvärt uttråkad. Jag har varit förkyld i 5 veckor.
Ja.
Var så extremt uttråkad efter jobbet. Jag har ringt 4 personer, pratat med alla. Mm-hmm. Nu senast pratade jag med min bror. Like, I'm drunk. Jag har druckit 2 glas vin. Men jag...
Ja, du sa glas,
I'm in my like drunk, unhinged, bored era.
Älskar det.
Vänta, det känns inte som att det är liksom bra. Det är dina hörlurar, de är inte jättebra.
Well, sweetie, you also have issues with your headphones.
Ja, nej, men vi är jättedåliga hörlurar, båda två. Ja. Det får bli som det blir.
Det är så galet att om man köper någonting som kostar 200 spänn så är det det bästa ljudet du kan få. 3000, 4000, don't know her.
Ja, nej, men jag har AirPods Pro och nej, det låter liksom som att jag pratar genom en potatis.
The Kardashians, when I had a fashion line 10 years ago, they actually bought our clothes and sold them in their stores.
Det blev ingenting förra veckan för att jag liveade Michelle Hallström och hade tekniska problem.
Just det, vi spelade in ett avsnitt. Förra avsnittet gick inte så bra. Max mikrofon plockade inte upp något ljud. Det blev inget avsnitt. Mm-hmm. Kanske att vi hade kunnat spela in det ändå. Men jag orkade faktiskt inte.
Vet du vad? Inte jag heller. Åh gud, jag läste igenom mina anteckningar och bara, nej, vet du vad? Nej.
Det är lite synd. Men jag kommer återanvända mina anteckningar för jag orkar inte skriva något nytt.
Helt rätt gjort. Låt oss ta oss an veckans avsnitt. Petition att för evigt ha Julia Fox som den enda feministiska ikonen, budbäraren, korsbäraren. Häng henne i Louvre när hon är död.
Och du körde den franska Louvre.
Usch. Ja, det gjorde jag.
Men det där är faktiskt svårt när det kom till så konstord, när man var kreddig, för att det finns ju olika...
Men hur säger man alltså det på typ, amerikanska?
Tiziano, Tizian, Titian, det finns så många uttal av alla de konstnärerna och ställena som gör mig förvirrad i alla fall. Mm. I don't know about you guys, men i alla fall ja, men, Louvre.
Ja, men på svenska hade det blivit Louvren och det känns jobbigt.
Jättejobbigt.
Det blev så skånskt.
Hon är så rolig. Mm. She's the celebrity that we need in this era.
Verkligen.
Är allt hon säger... Alltså... Men... liksom ibland känns det som att hon säger saker och man tänker... vad sa du nu? Mm-hmm. Oj nej, nu klickade jag bort dig. Hur hittar jag tillbaka till samtalet? Hallå, Max? Vänta, kom tillbaka. Hallå?
Ja, men där, du hör mig fortfarande,
hoppas jag. Så där.
Ja. Mm.
Sätter av mobilens ljud. Nej, men hon är så... Hon är en ny generation av kändis som är liksom nu när vem som helst kan bli känd. Mm. Där pratade jag med en kompis om. Mm-hmm. Det här är inte en kompis, utan det här är en random 19-åring som jag börjat följa på Instagram. Hon är inte känd, hon är liksom inte ens micro-influencer. Jag hittade henne, God knows how, vi är nu bästa kompisar.
Otroligt.
Jag får alla mina hot takes från henne, and she will never know, för att hon pratar inte svenska.
Oh. Wow.
Hon liksom my connection to the culture. Mm-hmm. Men vi pratade om att ja, men hela grejen med autenticitet och att vem som helst kan bli känd idag, till och med typ intellectuals, quote unquote.
Mm-hmm.
Och att hon typ personifierar det för att hon är ett barn av den här nya generationen som har studerat kändiskultur men lyckas ändå typ hålla huvudet över vattnet,
mm-hmm,
i den här absurda karusellen.
Mm.
Did that make sense? Eller vad sa jag nyss?
Jag kanske bara en ifrågasättande, och det är barn av vår tid på internet. She's like slightly older.
Hon är lika gammal som vi är, eller typ ett eller två år äldre.
Julia Fox?
Ja.
Nej. Omöjligt.
Hon är liksom a young millennial.
She's giving hon 35, är... 40.
Oh, sweetie, she's not. She's 32.
Ah.
Så det är anyways, liksom mitt emellan det du påstod och det jag sa.
Mm-hmm.
Men hon okay, är absolut liksom en ung millennial.
Mm. Ja, men det köper jag.
Nyss så var hon ju 29.
Prata inte om det. Nej, jag vill inte höra det.
När hon blev känd så var hon ju typ 29. Nej.
Jag vill inte höra det.
Det var väl typ i år, men ni förstår vad jag menar.
Det blir ett nej för mig. Nej, men jag älskade hennes senaste uttalanden. Hon ska ju släppa en bok. Kul.
Mm.
Redo att läsa
jättebra,
den så att säga. Och då sa hon att anledningen till att hon började dejta Kanye var ju för att hjälpa Kim helt enkelt. För att få Kanye att inte terrorisera Kim, utan att helt enkelt vara off internet och knulla Julia istället.
But then I had this thought and I was like, oh my god, maybe I can get him off Kim's case. Like maybe I can distract him, like just get him to like me. And I knew, I was like, if anyone can do it, it's me, because when I set my mind to something, I do it. And I will say that month that we spent together, He wasn't on Twitter, first of all. He wasn't on any forms of social media. He didn't even talk about his relationship. We only really talked about clothes and like weird ideas and plans for the future and our hopes and dreams for childhood and education. And like, it was really beautiful, guys.
Ja, eller boken är inte kommit ut än, men nej, i ett par TikToks inför boken säger hon att ja, i boken kommer hon prata om det här, men hon berättade redan nu att hon tänker att det här kan hjälpa honom distrahera sig själv från Kim. Och att hon fick kritik för att hon nu som extremt feministisk, antirasistisk person i media dejtade en person som är väldigt problematisk. Och hon säger liksom att ja, men när vi umgick så var han ganska normal.
Mm.
Och det är svårt att dejta en man som inte är problematisk, för att alla män är problematiska. Men också det här att hon tänkte att hon can get him off Kim's case.
And
och det enda jag ifrågasätter i det här är att vi alla vet att anledningen till varför hon dejtade honom var för att det är jättebra PR för henne.
Ja.
Och det tycker jag att hon ska äga.
Mm.
Hon dejtade honom, hon var strategisk. Hon ringde The Cut, en journalist på The Cut, New York Times Magazine, och sa, eller berättade om deras dejter och deras liv ihop. De dejtade i typ en månad.
Mm.
Men den kändes månaden, han dejtade ju liksom Sinead Jones efter det. Hon sa inte ett knyst. Medan Julia Fox använde det här som ett tillfälle för att bli en snackis på internet och en känd person. Och idag så kan hon liksom tjäna pengar på att helt enkelt bara vara den hon är. Mm. Och det tycker jag att hon ska äga och inte downplaya och säga så här, nej men jag dejtade honom för att jag tänkte att jag, I could fix him.
Mm. Men det kan få komma i boken. Jag tänker, det här var bara ett, en del. Jag hoppas det.
Ja, jag hoppas det. Jag tycker att vi ska hylla manipulativa, strategiska scheming women.
100%.
Should men be allowed to have opinions?
No. No. They shouldn't even be allowed to have penises.
Really? Why not?
It's just unfair.
What's unfair about it?
Okay, if I were president, I would just give guns to every woman.
Got it.
And not any guns to any men.
Got it.
Because I feel like if they can have a penis, which is a weapon of mass destruction, wow. It can be. Wow. It can be. I think that women should be allowed to have the same. I think it equals the playing field. I think we wouldn't get f***ed with so much.
Wow.
Yeah.
Hollywood är dött, Michelle. Vi kan lägga ner podden. Kändisar, don't know them because there aren't any. Filmer, ja, är du inte en skådis redo att spela superhjälte så kan du lika gärna kasta in handduken. Kulturen är alltså död och imperialismens viktigaste kulturella pelare romcoms och riktiga Hollywood-kändisar är numera ett minneblott. Så är det i alla fall om vi ska tro på Jennifer Aniston. Det är verkligen ruinens brant vi står vid och Jennifer, hon är vår sista bastion.
Säger hon verkligen att hon är den sista?
Nej, det var jag som... Ja, jo, det, yeah. jo, det säger hon.
Det är väl att hon är typ sista generationen.
Nu har någonting hänt med din mikrofon, med allting. Jag hör absolut ingenting.
Nej, jag tog ut en örlur för att jag ville inte känna som att det var en iglo. Men okej, jag sätter in andra igen. Så. Men, back in the iglo,
men
I go.
Men förlåt, bara kom... Men ett tips är...
Ganne, pingu. Not understate this enough.
That you're in an igloo.
I'm literally in an igloo right now.
Då ska vi se. Jag fortsätter försöka ta mig igenom det här. Allure magazine. Allure, tack. Allure. Ska köra en cover piece. Och journalisten smsar alltså då sin kompis vad kompisen tycker att hon ska säga till Aniston när hon träffar henne. Och får då svaret: no one's ever going to be famous the way she is. That kind of mass fame phenomenon burning so bright for so long. It's just not achievable today. Mm.
Jag har like jättemånga problem med det här.
Ja, det har jag också. She's like a silent film star among a generation of TikTok dipshits. Aniston i sin tur svarar då, såklart, vad ska man säga om någon läser upp det här framför dig? I'm a little choked up. I feel like it's dying. There are no more movie stars. There's no more glamour. Even the Oscar parties used to be so fun. Firstly, jag googlade journalisten och jag vill inte vara någon ageist person här nu eller så, men har man uttrycket TikTok dipshits i sitt vokabulär så är man antingen en person som hatar samtiden eller så är man ålder 45 plus.
Vänta, vem var det som sa TikTok dipshits? Var det journalisten kompisen. Eller Jennifer? Kompisen.
Ja.
Gotcha.
Ja. Och mycket riktigt, kompisen. Journalisten är, sorry, pushing 50. Så jag förstår att i hennes värld så är ingen så känd som Jennifer. Och kommer aldrig bli. För du växte bokstavligen talat upp typ så här något år efter Jennifer. Och det är liksom som att jag skulle sätta mig och säga att ingen kommer någonsin bli större än Miley Cyrus.
Ja, nej men så känner It's man like, varje generation. Ja,
exakt. Secondly, jag är den första att erkänna att galor, de var roligare för att följa. However, jag är inte så säker på att Jennifers upplevda avsaknad av glamour eller roliga fester att gå på efter Oscars har så mycket att göra med att Hollywood är döende och inte producerar A-list celebs längre, utan snarare att det bara blivit så urvattnat rent pengamässigt eller liksom vad Oscars är än vad det var under tidigt 90-00-tal. Och dessutom, hata och erkänna det, men sociala medier och tillgång till en smartphone i varenda hörn, ja, jag vågar påstå att det påverkar känslan även bland kändisar när det kommer till att släppa loss. Jag menar, ingenting var så hemskt som när Facebook kom. Och man blev taggad i album som var typ så här greatest night out yesterday blah 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 blah. För att alltså,
det tog ett tag för mig att inse att man kunde ändra inställningen på Facebook, att man typ
inte kunde bli taggad.
Men att man kan godkänna innan man blir taggad i något. Och det här året, jag gick svenska skolan i Kenya. Mm-hmm. Och det är skräll. I might have been a messy bitch.
Mm-hmm.
Och som vi alla vet så, de enda man har på ens Facebook är ju ens släktingar.
Ja.
Och jag minns så tydligt när jag taggades i en bild där jag hånglade med en kille, där jag har på mig gummihandskar som jag snott ifrån städskrubben.
Mm.
Så här tvättgula tvätthandskar. Fint. De satte jag på mig, hittade jag i städskrubben, satte på mig, gick fram till en kille och hånglade med honom. Bild togs.
Mm.
Även samma kväll ljög jag såklart om min identitet. Jag sa att jag heter Anna och kom från Ryssland. Why? I don't know. Men den här bilden togs. Jag taggar sidan.
Mm-hmm.
Den spreds online. Det är någonting som jag får liksom stå för to this day. Tas det här upp i tid och otid. Jag bara önskar att jag visste att funktionen fanns. Att man kunde välja.
Att godkänna först.
Ja, det är min största dröm. Att jag kunde turn back time.
Nej, men alltså det var ju verkligen någonting som var en grej. Och jag tänker att den där känslan av att jag, absolut att jag tar 3 vodka shots, men om jag tar 8 vodka shots och börjar hångla med var varannan människa på Oscarsfesten, where will that end up? Jag tror att festerna, Jennifer, 90-tal, nyligen känd från Friends, another vibe.
Men det jag provoceras av i den här frågan, mm-hmm, är just att Jennifer Aniston absolut avkändes för att Friends är liksom den största serien som vi har sett de senaste, vad är det nu, 30 åren.
Mm.
Men hon gjorde ju liksom inte the pivot till att bli en stor movie star. Sen dejtade hon Brad Pitt så att hon ändå blev lite av en A-list movie star. Men så att hon är absolut mest A-list av de andra i casten från Friends.
Mm.
Men hon är ju inte ansiktet utåt för den generationens A-listers.
Nej.
Det är det enda jag provoceras av här.
Sjukt valid. Jag har också svårt att känna, alltså så här, det är klart att man upplever ett vakuum av, citat, riktiga kändisar. Men det är ju för att allting går i cykler som inte överlappar varandra. Alltså det går ju liksom ofta kanske så här 10-15 år emellan en cykel av så kallat riktiga kändisar. Ja, nytt ord att addera. Cykler, det kommer jag nu ta med mig.
Så det här. Ett av de 10 orden vi kan.
Nej, men jag tänker bara så här, det är inte som att världen ansåg att Jennifer var världens bästa skådis 2-3 säsonger in av serien Friends. Absolut att hon blev känd, för att på den tiden var ju inte urvalet av kändisar som vi matades med lika brett som idag. Precis. Jag tror inte att Friends som serie hade flugit så mycket.
Nej, men idag. Statistik säger ju att den serien som har kollats på mest på Netflix nu, I will be nej, jag är så full.
Ja.
I will be quoting this wrong.
Yes.
Men det var typ den serien som sågs mest, även av Generation Z, för att det finns liksom någon slags trygghet i,
absolut,
hur den serien är upplagd.
Mm. Ja, verkligen. Det är därför alla har försökt återskapa just det formatet i tid och otid.
Nej, men de lyckas inte.
Nej.
Det går inte att återskapa det.
Happy endings, på grund av det nära, men lyckades inte riktigt.
Jag vet inte ens vad det är.
Nej, exakt. Så bra var den. Men så här, jag tror, alltså, det jag bara vill komma till är, she's not Meryl Streep. I'm so confused.
Men hon har ju rätt. Alltså, kändisskapet som fenomen har ju förändrats extremt mycket.
Ja,
och det här är liksom det jag sagt typ tusen gånger i olika sammanhang. Men mm-hmm. det är ju det att det har fragmenterats.
Mm.
Det har gått från en monoculture to microculture.
Mm-hmm.
Kändisar som är household names förr i tiden, de kan inte bli det längre på grund av streamingtjänster och sociala medier. Det jag pratade om i vårt underbara avsnitt som heter att Hollywood har blivit bögporr för straighta män är att filmstjärnan som den en gång var ser väldigt annorlunda ut idag. Jada, jada, så att de har ju en poäng.
Mm.
Ändå, men jag blir provocerad av kändisar som till exempel Jennifer Aniston eller typ Lady Gaga som säger i någon intervju att social media is the toilet of the industry. Jag minns inte vad, exakt vad man säger. The entertainment industry kanske. Jag blev provocerad för jag bara is it really though? Or did social media change the entertainment industry so anyone can become famous and that's actually a good thing?
Ja, för det är lite
food for thought, Gaga.
Och tydligen alla andra. Nej, men det är väl också bara så att tidigare så kunde du vara med i en romcom och det var typ det enda som fanns att titta på och då blev du ett household name.
Ja, exakt.
Alltså, punkt. Men det är bara det att nu fungerar det inte på det sättet längre. Jag tror ju fortfarande typ så här att vi kommer skapa household names. Bara det att de är mitt i det just nu. Alltså så här, det är ju för tidigt.
Men nej, jag tror inte vi kan det på samma sätt. Det är det som är grejen, att det är självklart att när Friends var liksom en av vadå?
Tre serier.
Två, tre serier man kunde kolla på. Det var det enda som sändes. Det är självklart att det var en helt annan bransch. Men det betyder inte att det var en bättre bransch.
Nej, det är väl det som är problematiken, att alla är så besatta av att prata om vad som är rätt och fel.
Men sen är det klart att i och med att det finns mer konkurrens så måste de titta på mer att okej, hur skapar vi en serie som blir så sedd som möjligt, och då kanske det inte handlar lika mycket om konstnärskapet utan då handlar det mer om typ vad är bara så här rent instinktivt får folk att vilja kolla. Okej, det är Marvel och actionfilmer, och att det finns ju både fördelar och nackdelar. Men jag vet inte vad jag pratar om längre.
Men nej, det vet inte jag heller. Nu känns det som att vi är jag är helt borta i mitt manus. Men det är väl också därför att jag har skrivit en del om romcoms, surprise.
Yes, do share.
Absolut att det är superhjältefilmer och liksom Marvel, DC, bla 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 som är the big blockbuster movies just nu.
Mm.
Men det är ju därför att romcom som koncept, if we're being honest, är ju ett sätt av tidsfördriv. Alltså, att titta på en romcom-film har ju inte samma behov av att gå på bio som, låt oss säga, en påkostad actionfilm med en massa effekter. Alltså, nu pratar jag verkligen så här basic här. Men liksom, det är två helt olika typer av upplevelser på biofilmen. Och anledningen till att jag tror att vi konsumerar så mycket mindre romcoms är därför att vi har annat som tidsfördriv nu för tiden.
Ja, men precis. Det är den undersökningen som de har gjort för att se vad är det som gör att folk går man ur huset för att gå till bion. Och det de har sett är att romcoms är inte det.
Nej.
Medan actionfilmer är det.
Mm.
Och det finns många komponenter som liksom bidrar i det beslutet. Är det en mening? Bidrar i det beslutet. Anyways, till exempel romcoms är ju mer riktade till kvinnor. Det känns som att, och då följer inte män med när kvinnor vill gå på bio, medan om män vill gå på bio så följer deras tjejer med, till exempel, är en teori som många har haft. Men jag tror ändå att nu på sistone så har det ändå funnits en viss revival i romcoms.
Mm-hmm.
Jag tänker på den som George Clooney och Julia Roberts har varit med i. Nu tänker jag jättemycket på det de pratade om i En varg sök sin podd senaste avsnitt, då de pratar även om Lindsay Lohan senaste romcom. Man ser ändå tydligt att det har inte funnits något slags fokus på big budget romcoms på sistone, men nu har de börjat med det igen. Och Liv Strömqvist nämnde även en studie om att man delade in en forskargrupp i två delar, då den ena halvan fick gå i parterapi, den andra halvan fick kolla på romcoms, och slutsatsen var typ att de som hade kollat på romcoms ihop med sin partner, att de gjorde typ större, det gick bättre för dem, ja, som par. Ja, större framsteg var ordet jag letade efter. Mm. Jag vet inte riktigt vad min poäng är, men jag lyssnade på en intervju med en konstnär som pratade just om att typ hur demokratiserandet av konst är typ konstens största hot. Mm. Och det blir väl just det, att fördelen och nackdelen med typ social media, som Lady Gaga säger att social media is the toilet of the entertainment industry. Mm. Ja, det finns fördelar med det, men också nackdelar, just för att det blir just att man kollar på konst eller typ underhållning, som till exempel en film, och bara okej, men vad är det folket vill ha? Vad är det som gör att de går på bio? Jo, det är typ Avatar eller Black Panther. Det är liksom storslagna Marvel-filmer. Men i slutändan så blir det liksom bara tom underhållning.
Mm.
Kan du dra en slutsats utifrån det jag säger nu, tack?
Att jag tror att vi inte behöver prata om the death of the romcoms bara för att konsumtionen har flyttat från biosalong till streaming. Jag tycker att det där känns som en sån extremt konstig grej.
Men har ändå skett en death? Alltså det har ju...
Jo. Procent, absolut.
Att de rent inte... procentmässigt, hur många romcoms som gör idag jämfört med för 10-20 år
sedan, behövde du alla
så har
det
ju skett en drastisk
men
skillnad.
Men behövdes alla dem?
Nej, för att man gör inte big budget romcoms för att man ser att folk inte går på bio för att kolla på det.
Ja. Men du
så
kan
det har liksom flyttats till streamingtjänster, och streamingtjänster, ja, är en låg budget, och då blir det sämre romcoms. Därav har vi fått dåliga romcoms i väldigt många år nu.
Men jag vet inte om jag skulle typ säga die on a hill för romcoms tidigt 00-tal, som att det var mästerverk.
Det hade jag.
Okej, okay, det hade du.
Min Golgata.
Mm, okej.
Okay. RIP.
Jag har något med Emma Chamberlain ingrävt här också. But I'm just gonna...
Ja, vill du lägga till? Add it, bitch.
Ja, men också så här, jag tror det jag kan också känna är att vi måste omvärdera vad en kändis är. Alltså, ingenting för mig är mer Hollywood-kändis just nu än Emma Chamberlain. Och hon är inte skådis. Hon är inte artist. She's doing fuck all. Men för mig känns hon som en liksom en spännande A-list-kändis in the middle of it all.
Mm.
Och
hennes karriär är så intressant att studera. Eller studera, vilket stort ord jag använde.
Nej,
jag tar tillbaka det. Ni förstår vad jag menar.
Säg
färdigt din mening.
Jag har skrivit att jag vill ha metervis av forskning på detta. Så att jag tycker att din studera känns ändå okej att säga. Nej, men jag är så pepp på att läsa teorier om typ så här 5-10 år om hur how she did it. Men jag kom över en väldigt kort take på det, på inget annat än TikTok, om någonting som kallas för the rubber band theory.
Jag har kollat på den här, och det är därför jag inte... nej. Det finns två anledningar till varför jag inte instagrammat mycket på sistone.
Uh-huh.
Nummer ett, för att jag kom över the rubber band theory. Mm-hmm. Nummer två, för att jag varit förkyld. Och jag tror typ att min frontallob, eller typ den delen av hjärnan som har konsekvenstänk,
yeah,
den har utvecklats färdigt typ för mig den här månaden.
Okay.
Så jag har inte lagt ut någonting. Men det har också varit triggat av the rubber band theory. Mm. Take it away.
Hur skulle du sammanfatta the rubber band theory?
Nej, men det är att folk tröttnar på en lite om man är konstant närvarande. Så typ artister som vill marknadsföra sig själva inför ett albumsläpp, de ser till att de typ drar ifrån lite, som a rubber band, en vad heter det, snodd, tottes, tofs.
Mm.
Olika dialektala skillnader i vad man kallar en tofs för. Oklart varför just det är det ord som har mest dialektal skillnad.
Ja.
But anyways.
Totte är verkligen inte bara Helsingborg.
Skåne. Ja. Är det typ Helsingborg till och med? Mm. Nej, men man rör tillbaka det som en totte, och för att folk liksom ändå ska så här känna att man saknar dess närvaro, och sen så bara släpper man totten när man släpper ett album och så är man supernärvarande. Miley Cyrus är ett väldigt bra exempel ja. På det här. Hon, när var sist vi hörde talas om henne? Jo, nu när hon ska göra sin Christmas special med mm-hmm. Dolly Parton.
Otroligt.
Men det var länge sedan vi hörde någonting från hennes håll. Medan när hon släpper ett album är hon ju constantly relevant.
Mm-hmm. Exakt. Och det är det som Emma Chamberlain lite gör nu när hon gör sin rebranding. Som jag ju då tycker har varit exceptionellt bra gjort. Och det är att hon gör liksom små uttalanden som är typ så här: jag har inte koll på internettrender, eller jag har tagit bort TikTok för att jag har inte tid, eller jag har inte ork att engagera mig. Jag är lite off-grid, alltså raka motsatsen till det som gjorde att hon helt enkelt blev känd. Och det skapar en
hon
slags...
Hon är en youtuber vill jag säga.
Just det,
för att även om att du uppmålar henne som så här, den ultimata A-kändisen så tror jag fortfarande att hon är inte allmänt känd. Hon nej, var verkligen en youtuber som du för ett tag sedan så här, gav kritik för att vara the relatable white girl.
Yep.
Typ. Hon rapar i en YouTube-video.
Yes. nej, men så att hon är liksom YouTube-vloggare to her core. Och sen så lyckades hon ju då skapa en podcast där hon bara pratar själv. Alltså där hon har monologer. Vilket brukar vara väldigt svårt.
Också väldigt amerikanskt fenomen.
Ja.
Det är så många amerikaner som jobbar med Emma Chamberlain, Emrata, Glam Demon 2004.
Mm-hmm.
Det känns så... Det finns inga svenska som gör det. Det känns som att jag... Alltså, idag hade jag verkligen...
Ja, idag hade du behövt ha en monologpodd. absolut.
Men får jag också interject...
I don't know what you're doing right now, but I think just continue.
Får jag bara interjecta med tanke om Emradas monologpodd? Jo, det är nämligen så att Emily Ratajkowski, känd från Blurred Lines och diverse saker. Vi kommer prata om henne senare. Nej, men hennes podd är då två gånger i veckan. Hörde hur utbränd jag blir av att bara säga den meningen.
Mm-hmm.
En intervjupodd i veckan och en monologpodd i veckan.
Ja.
Och jag hörde i en annan podd när de pratade om just det. Att typ hela Emradas mystik eller hennes persona handlar ju just om att det finns en viss mystik runt henne.
Mm-hmm.
Hon har skrivit artiklar och böcker innan då hon lyckas... formulera sig väldigt noggrant och kalkylerat, men att allt det försvinner ju just i en podd för att då har man inte det här filtret. Mycket bra exempel jag just nu. Man bara säger ord och sen hoppas liksom att det blir bra. Och det förstör hela hennes tidigare brand om att vara så himla uttänkt.
Genomtänkt.
Till att hon bara nu bara kör, säger diverse saker. Nu har en helt annan persona där ute. Vi får se hur det går. Men fortsätt prata om det du sa.
Jo, men och då har hon den här podden som då hon började ha istället för att vlogga, för att hon skulle då typ så här, vad var det, hon mådde dåligt av att hänga på internet, tror jag det var hon sa, att hon kände så mycket krav på att visa upp sitt liv. Och sen så under sommaren så har hon då såklart, när hon har haft en massa olika samarbeten med olika modehus, även passat på att ha någon slags resvlogg vibe som då alla var helt överlyckliga över att hon kom tillbaka till internet. Jag var en av dessa. Och sen så nu så har hon då igen börjat porträttera sig själv som att hon då egentligen inte är på internet, tar avstånd för att bygga upp den här mystiken, och det är ju för att hon ska lansera sin nya podd. Hon ska då ha podd på Spotify, nu även i videoformat, monolog, sig själv och ibland gäster på Spotify.
Men aha, intressant. Så då menar du att hennes, att hon kör lite the rubber band theory, att hon har varit lite out of the spotlight och nu kör hon hårt, och det är för att hon snart lanserar en ny podd som är ett exklusivt samarbete med Spotify.
Yes.
Mm.
Men igen, jag vill fortfarande ha att någon gör forskning på hur hon lyckades gå från att vara en vloggare till att kännas A-list.
Men det är ju för att hon är så här i grund och botten, eller hon är ansiktet utåt för det här som det känns som att vi har pratat om flera gånger, liksom authenticity online, vilket är svårt att skapa, just för att autenticitet har ju blivit kommersialiserat. Det är ju det företag söker, det är det man måste åstadkomma för att bli stor online. Men sen så finns ju just problemet när man liksom separerar sitt autentiska jag från sitt offentliga jag, så tror jag att man blir väldigt mycket mer sårbar som en offentlig person.
Mm.
Alltså det är som att vi kräver det av kändisar, men det sätter dem också i en omöjlig position.
Mm.
Jag tror att man måste ha liksom defense mechanisms för att separera sig själv från sitt offentliga jag.
Mm, mm.
Och Emma Chamberlain har ju mått väldigt dåligt i
kändiskapet.
Att vara känd.
Mm.
För att hon är så extremt autentisk och det är därför man har tyckt om henne.
Ja, alltså jag tror att det, alltså lite känslan man fick var att hon kände att det som förväntas av henne som kändis, alltså typ så här, om du har blivit så här känd, varför hänger du inte med XYZ? Varför gör du inte det här? Varför visar du inte upp det här? Nästan som att man krävde av henne att hennes content skulle ändras när hon blev känd. För att vi på något sätt, att hon skulle öppna dörrarna till en värld åt oss på något konstigt sätt. Men hon istället fortsatte ju bara så här, men jag är hemma. Alltså jag hänger i min säng.
Nej, men jag tänkte att vi skulle prata om Emily Ratajkowski. Pete Davidson.
Friend of the show.
Jag har inte jättemycket att säga om det. Men det är ändå jätteroligt att de har börjat dejta. Vilket det har släppts bilder på när de typ kramar i en korridor. Och även jätteroligt när han typ stannar utanför hennes lägenhet, verkar det som, i en bil.
Mm-hmm.
Och det är massa paparazzis där, vilket Emrah är känd för att ringa dit paparazzi.
Mm.
Hon är en av de kändisar, för att om en paparazzi tar en bild på en kändis så äger paparazzin liksom the copyright till den bilden. Så om man lägger upp det på Instagram så kan man bli stämd av paparazzin. Hon har skrivit en lång uppsats om det här. Jada. Så jag för mig att det är så att hon har typ fotografer som tar bilder på henne när hon är ute på stan för att hon inte ska bli stämd av paparazzin. Men i alla fall, han stannar sin bil vid henne. Det är massa fotografer där. Han kör därifrån och lämnar henne på trottoaren. och sen nu nyligen syntes de på en bild typ i bakgrunden på en middag då hon var taggad och man ser att han också är där, så de var ju på en middag tillsammans och det har vi liksom att jobba med rent bekräftelsemässigt.
Mm.
Hon har typ gillat några tweets också om att de dejtar.
Och det är ingenting här som tänker att hon gör detta för att hon försöker promota sin
podd. Mycket bra poäng. Hon har precis startat en ny podd, som sagt. Mm. Monolog och intervjupodd. Det är väldigt viktigt för henne att marknadsföra den. Pete Davidson är perfekt person att använda i marknadsföringssyften.
Mm.
Men också, han vinner ju väldigt mycket på det i och med att han har ju nu liksom en roster av liksom vår tids sexigaste kvinnor.
Ja.
Som han har dejtat. Otroligt. Om det är något vi vill ha en studie på så är det just det.
Ja, det vill vi verkligen. En sak jag aldrig kommer
men
att
förstå. Men det jag skrev på Instagram som jag personligen tyckte var en bra take. Jag hade en sån frågestund. Alltid när jag får såna frågor så skriver jag saker som jag ber efter. Han bara, that was a good take. Mm-hmm. I'm gonna quote myself in my own podcast. Men det var att det finns liksom en brist på dejtbara män i Hollywood.
Mm.
För att män, när de blir kända, så tänker jag att de lätt blir narcissister, medan kvinnor, när de blir kända, de hanterar kändisskap väldigt mycket bättre, för att kvinnor överlag lär sig under hela sin uppväxt att bli self-obsessed, liksom.
Mm.
Tänker mycket på hur de vad andra tycker om dem, hur de ser ut, hur de framstår, hur de beter sig. Vi verkligen matas av att vi måste bli self-obsessed, men vi får absolut aldrig bli narcissister. Och det ser man ju typ med Kardashians, att de är ju narcissister och extremt self-obsessed, men största riktigt om dem är typ att de är jättetrevliga mot alla de jobbar med.
Mm.
Och det, samma slags rykte känns inte som att det finns om någon man. Jag tänkte på Hadid-systrarna, deras rykte är också det. Att de är bara så snälla, så trevliga, alla älskar dem. Men såklart är de ju besatta av sig själva och hur de blir perceived.
Mm.
För att det är deras jobb. Därför tänker jag att det finns en brist på sådana män i Hollywood.
Medan du menar då att han har det?
Nej, men han är en av få som inte är så narcissistiska. Mm. Han har lyckats ha kvar det här typ, jag bor i min mammas källare på Long Island, eller vad det är han bor. Staten Island bor han.
Long Island.
Han har säkert flyttat därifrån nu, men han bodde på Staten Island väldigt länge.
Mm.
I sin mammas källare. Det har liksom varit hans USP typ. Att han är typ a normal guy, men det är han ju inte.
Nej, du hade också aldrig dejtat någon annan som bodde i sin mammas källare.
Jag, personligen.
Ingen tjej hade någonsin valt att bara så här.
Men jag är eventuellt ett undantag i frågan.
Ja, sant. Men alltså så här, still doesn't explain anything. Vadå? Relatable guy är typ 27 och bor i sin mammas källare. That's just creepy.
Ja, men det är liksom, obviously är han ju inte en normal guy som bor i sin mammas källare.
Det ska gudarna veta.
Cher, living legend, har en ny pojkvän.
Mm.
Hon är 78, han är 36. Döm om min förvåning när jag såg bilderna på dem gå ut från någon restaurang ihop. Zoom in på bilden, jag bara, är inte det? Jo, mycket riktigt. Det här är Amber Rose ex-kille. Ex, eller still, I guess, baby daddy.
Mm-hmm.
Alexander, och nej. Jag har inte kollat upp hans namn. Alexander Edwards. Det är ju då de som fick barn ihop. Som heter Slash.
Mm-hmm.
Amber Rose är bland annat känd för att ha dejtat Kanye West i flera år. Han skrev 808s and Heartbreaks om henne, hans bästa album To This Day, enligt mig. Nummer två, My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Men, och sen så har ju hon blivit känd som någon slags feminist. Slutwalk. Mm. Då de har en parad.
Ja.
Om att de är slampor.
Ja. Klär sig lite avklätt så att säga.
Inte borde bli slutshamed för att de är slampor.
Mm.
Kan inte hålla med mer.
Nej.
Jag älskar henne från botten av mitt hjärta. Men, och jag är följt dem för att det, hennes, hon har ju ett barn med Wiz Khalifa.
Mm, just det.
Är det.
Gud, honom glömmer man.
Som jag såg honom på Way Out West för flera år sedan. Oj. Saknar. Black and Yellow, Black and Yellow, Black and Yellow, Black and Yellow. Och deras son heter
Alexander. You know what it is? Black and Yellow, Black and
Yellow. Det är ett av mina favoritkändisbarn.
Mm, förståeligt.
Han älskar Taylor Swift.
Mm, han är bög.
Ja, det har jag inte sagt någonting om. Men nej. Jag säger inget så har jag inget sagt.
Nej, härligt.
Men han är väl typ 8. Men
har du gjort dina naglar?
Jag har alltid gjort mina naglar.
De är jättefina idag.
Om det är något du ska veta om mig så är att jag alltid gjort mina naglar. Jag hatar den här färgen. De är typ silvriga.
Cute as
fuck.
Do
you really?
I
hate
anyways,
them.
Do continue.
I hate them. Nej, men de har en son som heter Sebastian och nu har hon en son med Alexander Edwards som heter Slash och nu dejtar Alexander Edwards Cher.
Mm.
Som sagt, Cher är 76. Han är 36.
Och, an age gap I support.
Ja, det är det som grejen. När jag såg det här så tänkte jag, nej, nu blir hon solovårad. Han är tydligen liksom, han spelar sina kort väl när det kommer till att dejta kändisar. Men låt oss liksom throw it back till citat från Cher genom åren. Då hon har sagt saker som, I love having boyfriends. A girl can wait for the right man to come along, but in the meantime, that doesn't mean she can't have a wonderful time with all the wrong ones.
Otroligt citat.
Ja. My mom said to me, one day you should settle down and marry a rich man. I said, mom, I am a rich man. Angående den här relationen som vi alla tänker, okej, Michelle, de fotograferades utanför en restaurang. Vi vet inte om de faktiskt dejtar. Men det har hon gjort klart och tydligt på hennes Twitter att de absolut dejtar. Hon la upp en bild, suddig selfie på honom med ett hjärta som caption. Hon har även skrivit, I'm not defending us. Haters are gonna hate. Doesn't matter that we're happy and not. Ursäkta att jag läser det här dåligt. Det är framförallt för att Cher är känd för att kanske inte skriva de bästa tweetsen.
Hon är också känd för att vara hög när hon skriver alla sina tweets.
Ja, och även mycket emojis. That we're happy and not bothering anyone. Och sen skriver hon, as we all know, I wasn't born yesterday. And what I know for sure, there are no guarantees. Anytime you make a choice, you take a chance. I've always taken chances. It's who I am.
Och vet
It's
du vad?
Who I am.
Unna det för henne, gumsan.
Det är verkligen väldigt oväntat dock att det skulle unna det med Amber Rose ex Alexander Edwards. Ja. But here we are. Och jag vet att ni alla undrar, och nej, okompatibelt eller typ hur kommer det här gå, men oroa er inte för att jag har kollat upp deras stjärntecken. Citat, both Virgo and Taurus are earth signs, making them one of the most compatible pairs on the zodiac wheel.
Wow.
Så det är lugnt, you guys. Perfekta paret.
Monopol är lika med när ett företag är ensamt på sin marknad, då har de monopol. Om det är svårt för andra företag att träda in på marknaden så kan monopolisten utnyttja sin ställning och ta ut höga priser. Prisnivån på en oreglerad monopolmarknad är därför högre än priset vid konkurrens. Eller som vi numera kallar det, Ticketmaster, a.k.a. Taylor Swift. Så vidare du inte sovit.
Det är vår max-klassanalys-era.
It's thriving.
Så när du hade en marxistisk klassanalys av samhället. Så här, det här, den nya klassanalysen, och så var det bara marxistisk teori.
Det var faktiskt också väldigt mycket valid points. Men såvida du inte sovit under en sten eller är antimarxist som Michelle Hallström.
Jag har inte sagt något. Om det är någon som inte sagt något om sin politiska ställning så är jag.
Ja, jo, tack, det ska gudarna veta. Jag däremot, röd fana, springer jag igenom korridorerna. Men i alla fall, om man inte har sovit under en sten den senaste månaden typ, se Taylor Swift tillbaks. Hon är tillbaka med album, merch och nu även en turné. Swifties kunde inte tro deras öron och ögon när de fick reda på att Taylor Swift skulle ge sig ut på turné igen. Mm. The Eras.
Hon kommer stå på en scen och sjunga.
Ja, alltså hon är ju literally den kvinnliga versionen av Ed Sheeran.
Ja, precis. And I'm not here for any artists unless they're dancing slutty.
Nej, absolut. Men det är dags för pre-sale till den här turnén. Fansen har satt sig vid datorn. And bam! Likt jag 03:00 på natten när SJ hade sitt biljettsläpp för årets julresor så möttes de av kaos, krasch och enligt vissa källor, det här har, är omstritt, dynamisk prissättning. Now, let me break it down som en killgissande snubbe som jag är. När flera personer samtidigt vill köpa något, nu pratar jag som dynamic price setting, så tror systemet, alltså the bots, att konserten är eftertraktad. No shit, Sherlock. Klart att den är eftertraktad. De har bjudit in alla fans till en utsatt tid för att köpa biljetterna samtidigt. Vilket då gör att den här dynamiska prissättningen ökar. Eftersom att efterfrågan är väldigt hög samma sekund som alla försöker ta sig in på hemsidan. Problemet är bara att trots detta så köps biljetterna upp av typ återförsäljare. Säljer slut, sidan kraschar och plötsligt kan du hitta resale tickets för otroliga $22,000. Hade du gått för $22,000?
Jag kan inte understryka nog hur lite jag hade gått.
Nej, det förstår jag. Taylor, oh, bless her heart. Hon blir jätteledsen. Hon säger själv i ett uttalande på Instagram: "Over the years I've brought so many elements of my career in-house. I've done this specifically to improve the quality of my fans' experience by doing it myself with my team who care as much about my fans as I do. It's really difficult for me to trust an outside entity with these blah 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 blah." Men hon tycker såklart att det var amazing att 2,4 miljoner personer lyckades köpa biljetter. Det hade jag också tyckt med de priserna som tydligen
Men vänta
fanns.
Lite.
Ja.
Va?
Ja.
Är det någon som lyckats köpa biljetter?
Ja, tydligen 2,4 miljoner personer.
Och vad köpte de biljetter för slags pris?
Det är det som är, enligt Ticketmasters officiella version så var rangen $30 till $4,000. Men det som hände när alla var inne på hemsidan var att man fick tweets som: "Bestie, I'm not paying $5,000.
Så vänta lite, efterfrågan avgjorde priset av
dynamisk prissättning. Ja.
Ja, nu hänger jag med. Okej.
Yes.
Vad bra, jättebra.
Samma grej som SJ höll på med. Det var därför du hade en biljett.
Jättebra.
Den
jättebra.
Försvann och så kostade den plötsligt 200% mer.
Vad bra det går.
Love this era. Ja, men och då så har jag några tips och tricks, eller inte jag, men branschen. Därför att det som hände här, hon är såklart glad att 2,4 miljoner personer har köpt biljetter, men hon tyckte det var så heartbreaking att uppleva att folk hade svårt att köpa hennes biljetter. Det är ju att Live Nation och Ticketmaster, alltså då, har monopol på den här branschen. Därför att 2010 så de köptes inte upp, utan de mergade, som det så fint heter. Och är nu de enda som säljer biljetter i Amerika. Dessutom så är det så att Ticketmaster har ju även en tjänst som då så tillhandahåller andrahandsmarknaden. Så dels är det de som är den största spelaren på förstahandsmarknaden, men de är också den största spelaren på andrahandsmarknaden. Och där är det intressanta att på förstahandsmarknaden så får de en liten katt av biljettpriset, och på andrahandsmarknaden så får de en större katt på biljetten, som också, surprise surprise, är mycket dyrare på andrahandsmarknaden. Det kan man ha åsikter om. Det kanske hörs på min ton vad jag har för åsikt om detta. Samtidigt så är det inte heller så enkelt för Taylor eller stora artister att gå emot Live Nation eller Ticketmaster. Till exempel i den här ursäkten som hon dollar ut, så nämner hon inte dem vid namn, utan hon säger entity istället. För det är de enda spelarna på marknaden. Om du är ovän med Live Nation, vem ska då boka dig? Vilken arena? Som en promoter sa, som har en del av de olika turnédatumen. Han hade inget val. Ticketmaster's exclusive deals with all of the venues on the Eras Tour required us to ticket through their system. Så att även om det fanns en liten återförsäljare som någon ville använda, så kan man inte det, för att Ticketmaster har redan avtal med arenorna i Amerika. Men som någon sa, man kan göra resale-marknaden oanvändbar. Vet du hur enkelt det är, Michelle?
Jag har ingen aning.
Jag vet inte om du kommer ihåg, men en gång i tiden var man tvungen att skriva sitt namn för att köpa en biljett.
Saknar.
Då kan du inte sälja vidare biljetten andrahands.
Okej.
Och detta är ju någonting som man innan ett biljettsläpp kan välja att göra, vilket är upp till artisten. Valde Taylor att göra detta?
Nej, såklart inte.
Nej, för det påverkar hela businessen, a.k.a. vinsten. Jag säger inte att det är hennes fel, men det känns också väldigt, väldigt, väldigt tacksamt att peka på monopolsituationen och hela den utredningen som har pågått sedan 2019, istället för att acceptera att även artister som Taylor, även om hon älskar sina Swifties, i slutändan, she just wanna earn as much money as possible, precis som Ticketmaster och Live Nation.
Dicks out for the people that paid like $2,000 for a ticket.
22 000 dollar. Ja, så nästan 250 000.
Love that for them.
Såg du att Iggy Azalea har sålt sina masters?
Nej, det såg jag inte vad hon gjort.
Jo, hon har sålt till exempel Fancy. I'm so fancy.
The greatest song of all time.
Och då så var de som bara, oh my god, but why are you selling your masters? Of course you wanna keep them. Och då sa hon basically någonting in the lines of, sweetie, you do not know business. I don't have to work a day in my life from selling. Nej, men jag måste bara ta faktiskt vad citatet var exakt. För det var någon som skrev, I just hope she doesn't end up like Taylor, inom parentes, no shade at all, just using it as an example. Och då svarade Iggy, Taylor did not profit from that sale. I sold a portion of my catalog to who I wanted for an amount that means I don't have to work another day in my life. I love you all down, but the master's conversation is a little beyond most of your understanding of business.
Tack för veckans avsnitt. Ni
tack, tack.
Lyssnar en vecka i förhand på Aftonbladet 9 och sen släpper vi avsnitt varannan vecka. Förutom förra veckan, då har det inte blivit avsnitt.
Puss och kram.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.